Vi tonar in. Interiör ett konferensrum. Tre personer i kostym står framför en tavla på vilken listor och diagram är uppritade. Det är boxar, det är pilar, det är massor med punkter. De verkar fundersamma. Person 1. Men siffrorna visar ju att vi inte blir effektivare. Vi producerar inte mer. Och detta trots att vi har satt upp nya gardiner i kontorslandskapet. Person 2. Använder vi fel agil process då? Person 1. Men vi gör ju typ allt man ska i Scrum. Person 3. Ja, och Bosse var ju på konferens och fick läsa att man ska anpassa sin process för att bli riktigt effektiv. Och det var ju efter det vi bytte namn på Storypoints till Sega Gubbar. Person 2. Men det finns ju andra processer som har fler practices. Det måste ju vara bättre. Har ni hört talas om SAFe? Det är helt sjukt vad mycket practices det finns att pricka av där. De rus typ inte på en sida. Person 1. Ooh, det låter bra. Kan vi skicka någon på kurs? Plötsligt hörs ett harklande i bakgrunden. Det är Ola och Tobbe som har smugit sig på gruppen. Tobbe, vill inte ni vara ett riktigt modernt företag? Person 1. Absolut. Tobbe, då borde ni titta på Modern Agile. Person 3. Wow, det låter coolt. Hur många practices har det? Tobbe, inte ett enda. Modern Agile har 4 principer, inte mer och inte mindre. Lyssna på avsnitt 41 av Väg 74 så berättar vi mer. Precis som ni gör.
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med min kära vän Tobbe. Hej Tobbe!
Hej Ola!
Vilket maffigt intro!
Kör ni safe eller?
Ja, vi är jättesäkra. Eller menar du SAF och så ett litet E på slutet, lite D?
Är inte ett stort E?
Är det så det
är? Jag vet inte. Jag vet inte.
Mm. Jag såg en rolig förkortning på vad SAFE egentligen betyder på internet. Men nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var inte smickrande i alla fall.
Okej.
Okay. Sen vet jag varför folk gillar SAFE. I synnerhet chefer. Mm-hmm. För det finns en liten ruta på det här lilla diagrammet. Eller stora diagrammet. Där de kan se sig själva.
Jaha.
Så vet de, där är jag.
Jag har en plats i den här processen.
Ja, den kör vi. För det här, i det här Scrum fanns inte jag. Mm-hmm. Känner du peppad?
Ja. Modern Agile ska vi prata om.
Ja.
Det är det senaste.
Nej, men det ska bli jätteroligt. Jag håller Josh Karevski väldigt högt. Han är en av mina favoriter. Han har alltid varit, tycker jag, en sån här individ som gör, tänker och levererar coola saker.
Just det.
Men innan vi ska prata om Modern Agile, då ska vi zooma in. Och innan vi gör det, då ska vi faktiskt prata lite grann om våran utmaning.
Just det. Vi har ju lovat att vi ska dela ut lite klistermärken till de som klarar utmaningen bäst.
Mm.
Kan du säga vad utmaningen är?
Ja, utmaningen var ju att skriva en haiku som förhoppningsvis då anknöt till våran podcast.
Mm.
Och
det har trillat in ett helt gäng.
Ja, och en haiku är ju, som vi uttryckte då, en haiku-inspirerad var det. Det behöver inte vara perfekta formen så att säga.
Nej.
Men det viktiga är ju att man liksom fångar essensen i en haiku. Och det här, de här tre som vi har vaskat fram här nu, tycker vi har fångat essensen på ett eller annat sätt väldigt bra.
Mm.
Mm, kan inte du börja med en?
Det kan jag göra. Eller vill inte du börja med en förresten?
Ja, det kan jag också göra. Och ingen inbördes ordning på den här då?
Nej.
Nej, utan alla de här tre kommer få varsitt klistermärke.
Det är ju, vi har valt tre stycken nu. Som vi, ja, precis, som vi tyckte fångade essensen bäst då.
Mm. Jag läser den här Och sen säger även vem som skrev den. Gulnande blad. Stormen bryter en kvist. Rebase. Och det här var från Daniel Neumann. Jag tyckte den här var så... Ja, den tyckte den var fin. Den var... Den fångade essensen i en haiku, tycker jag.
Ja. Den följer ju inte det här med stavelser helt 100%, men det följer däremot det här med att det ska gärna ha en koppling till årstid. Ja. Och det har det ju verkligen. Men den har verkligen så här rätt tempo, eller vad man ska säga.
Ja, och sen tycker jag att det är lite roligt att man pratar om liksom git, branchning, stormen bryter en kvist.
Ja.
Jag skrev framför mig den här dubbla betydelsen i den. Jag tycker att den är underbar.
Jag kommer ihåg, för vi har ju våran Slack-kanal och där har vi en bot som lyssnar på våran Twitter. Så att vi ser i Slack när någon tweetar saker. Och just när den här kom upp så kom jag ihåg att jag skrev direkt bara, där satt den.
Ja, det var fin. Så att, bra jobbat Daniel.
Självklart får han ett klistermärke. En annan som får ett klistermärke då är den här då. Parprogrammering. Hård som björken stilen är. Dags för pausen nu. Och det är Leif Ershag som har skrivit den.
Mm. Den är också på något sätt naturnära. Och jag känner hur parprogrammering ibland kan vara så där. Det kan vara tufft. Och det kan behövas en paus.
Ja.
Så att jag tycker att den fångar också en liksom en känsla väldigt bra.
Sen har vi en tredje som har en liten annan känsla. Men som faktiskt är den enda som uppfyller det här stavelsmåttet helt korrekt. Och den går så här. Kartläsaren tog sin rallyförares ratt varpå båda dog. Det är Johan Karlsson som har skickat den. Den var lite mer morbid.
Ja, den har en humoristisk twist på sig också, om man ska kalla det.
Ja, vi har fått många fler, men vi hinner inte läsa upp alla. Så att Daniel, Leif och Johan, grattis till ett varsitt klistermärke.
Bra jobbat.
Sen börjar det bli dags att byta utmaning.
Ja, nu byter vi utmaning och nu hade vi tänkt oss att ni skulle få skicka era roligaste eller konstigaste metodnamn som ni har snubblat på under er karriär eller nyligen i någon kodbas nära er.
Mm.
Så ni får gärna tweeta dem eller mejla dem i någon längre form. Och om ni vill så kan ni också kanske ge lite bakgrund till det hela. Det är ju svårt i ett tweet, men ibland lyckas människor med det mesta. Man blir förvånad. Eller så kan ni mejla.
Ja, precis. pod@agical.se.
Mm. Så skicka in era konstigaste eller roligaste metodnamn.
Ska vi ta våran Twitter på en gång då?
Ja.
@vag_74 är Twitter-handlet för podden. Ja. Man får gärna skriva om man är skyldig själv till de här knasiga metodnamnen. Eller om det är någon annan.
Just det. Eller om det är någon annan. Jag tweetar för en vän. Ska vi zooma in?
Mm.
Jag blev lite inspirerad av min son här som kom ner för trappan och så sa, jag ska sluta spela Pokémon, pappa.
Mm-hmm.
Jaha, tänkte jag. Det var ju, varför då? Nej, men jag har uppnått mitt mål. Jaha, vad var det då? Nej, men jag skulle få en Pokémon över 1500. Ja, och sen så är det inga andra som spelar längre, så att, jag vet inte, men då fick det mig att tänka på så där, vad är det som det här med extern och intern motivation?
Mm.
Det är ju många som har skrivit spaltmeter och spelat in filmer och så här, sånt. Och Drive, Dan Pink, vad heter hon? Så jag tänkte så här, vad är det som driver folk att göra saker egentligen? För jag kände också att jag idag på dagen, eller om det var igår på dagen, så höll jag på att jobba med någonting och sen så mejla fram och tillbaka med någon annan och sen så helt plötsligt så var jag helt demotiverad att göra en sak och bara, jaha, nej, men ska det vara på det här viset då kan vi se sig stjärnorna om efter det där. Så jag känner mig jäkligt barnslig helt plötsligt.
Ja, det är lätt att tappa motivation och det brukar gå väldigt snabbt när man väl gör det också.
Och sen så kom ju du att tänka på det här med, vad hade du sett, någon som hade varvat Zelda på en halvtimme?
Det var ju en svensk som, jag tror det var förra året, han slog världsrekord i det här Legend of Zelda Ocarina of Time, som är ett tv-spel, ett Zelda-spel. Det finns ju ett helt skrå som sysslar med det där, att göra dataspel eller tv-spel så fort som möjligt. Och han slog då världsrekord som var 18 minuter och 7 sekunder. Och det visade sig att det var hans 2657 försök som han gjorde det här på.
Oj.
Räknar man lite snabbt på det där så blir det ungefär 19 arbetsveckor, 20 arbetsveckor som han har ägnat åt att bara bli så snabb som möjligt på det här tv-spelet. Och jag har väldigt svårt att se hur man motiverar sig till att lägga ner så mycket tid på en sån sak.
Jag har inte gjort någonting, men jag hör, när jag spelade mycket Quake så fanns det också de som varvade hela spelet. Och spelade in filmer som heter Quake Done Quick, så klarar de hela Quake på, jag vet inte hur många minuter, 10 minuter och sådär. Det är helt löjligt snabbt.
Ja.
Och de sitter ju och försöker göra en bana och liksom genomföra den i perfektion.
Ja.
Utnyttja sådana här små quirks som finns här, så rakethoppar där, granathoppar där, hoppar på ett monster där, genar där, och så blir det så helt fantastiskt spektakulära grejer som görs.
Ja, det är som det här också. En viktig grej var att han körde den japanska versionen av spelet, därför att det är mindre text i det spelet. Vilket gör att det går snabbare att klicka förbi när det är bara sådana grejer. Det är så här små grejer.
Små detaljer. Då kan du spelet utan och innan om du gör sådana saker.
Jag såg det finns en bok, jag har inte läst den själv, som heter Grit to Great. How perseverance, passion and pluck take you from ordinary to extraordinary.
Mm.
Som tar upp det här med att i våran kultur så lägger man för mycket tyngdpunkt på så här personlig talang och sånt där. För att det har visat, forskning har visat sig att det som är det absolut viktigaste för att du ska bli riktigt duktig, det är att du har grit, som de kallar det. Att du gry, översätts det väl till svenska, men att du är jävlar anamma liksom. Att du
det var inte, gry i henne.
Att du liksom inte viker ner dig, utan du kämpar på liksom, oavsett.
Ja.
Och det är lite kopplat till det här med motivation, liksom. Hur man håller motivationen.
Ja, hur du håller motivation upp över tid, om du genomför saker eller inte.
Ja, precis.
Känner du att du är en person med mycket gry i?
Nej, jag gör ju inte det. Nej. Jag har väldigt lätt att tappa intresse för saker och ting. Och så här, jag har gärna så här 17 projekt igång.
Okej.
Jag har svårt att liksom så här motivera mig att bara lägga ner det som krävs för att jag ska bli så här, jag ska bli bäst i världen på det här liksom.
Ja, nej, men jag kan ju stå och nöta saker som jag känner att, men det här måste jag lära mig. Och nu när du säger det så vet jag att vissa förundras över liksom, vad fasken Ola, när jag spelar innebandy och så kör jag ibland en så här sorrofint. Det har vi pratat om förut någon gång.
Ja, du tog upp det som en lejt.
Det var ju någonting som jag ställde mig, lärde mig göra liksom på ålders höst, höll jag på att säga. Men jag var ju inte ung när jag lärde mig det.
Nej.
Utan jag stod bara nötte i hallen och liksom, men det här ser coolt ut, det här måste jag lära mig.
Ja. Och det är ju det. Det har visat sig att många av dem som är extremt lyckosamma i någonting, så tycker man att de har ju sån talang för det där. Men det ligger alltid vansinnigt mycket arbete bakom. Liksom.
Ja, jo.
Alltså det är som man kan tycka att Björn Borg, han var jätteduktig på tennis, men det är ju en klassiker där att han stod och bollade på sin garageport eller vad det var. Liksom,
ja, just det.
Sen han var... Ja, kunde lyfta en boll ungefär, ett racket.
Precis, nöta.
Ja.
Ska vi kasta oss över huvudämnet? Varför ska vi prata om det här egentligen?
Ja, det verkar ju så bra.
Men det är ju ingen chef som kan se sig själv i Modern Agile-diagrammet.
Jo, alla kan se sig i Modern Agile. Det är det som är så fint med Modern Agile.
Ja.
Nej, men
Ja.
vi var ju i Atlanta och där var ju Joshua Krajewski en av huvudtalarna och pratade om det här med Modern Agile. Och sen så känner ju åtminstone du honom lite grann sådär. Så att han bad ju dig om hjälp att översätta de här principerna till svenska.
Just det.
Och då tog du oss på Agical till hjälp. Så att vi hade en ganska lång och djuplodande diskussion om hur man skulle översätta det där för att det skulle bli så bra som möjligt.
Ja, ska vi dra de här? Det är ju egentligen fyra principer. Det är två, vad ska vi säga, två pelare, vad säger?
Två axlar är det väl egentligen.
Två axlar.
Kan man väl säga. Men han ville ha in Toyotas två pelare där. Men...
Ja, så jag yxade in dem då.
Fast de passade väldigt snyggt på slidesen.
Det handlar ju egentligen om två saker, de här två pelarna, eller hur?
Det är
Och
en
de
del
kom från
av...
Toyota.
Ja, precis. En del av the Toyota way. Continuous improvement och respect for people. Kontinuerlig förbättring och respekt för människor helt enkelt.
I Modern Agile så är det de här fyra principerna då. Det är make people awesome, make safety a prerequisite, experiment and learn rapidly och deliver value continuously.
Precis.
Så då har vi de svenska översättningarna då, kommer vi väl dra här i fortsättningen så att säga. Men om den första då, det handlar ju om att hjälpa människor att briljera.
Ja.
Och den andra är att vi ska skapa trygga förutsättningar.
Ja.
Sen handlar det om att experimentera och lära sig fort och att leverera värde löpande.
Jajamän.
Så jag tänkte att vi kan väl gå igenom de här fyra
Det tycker
och
jag.
försöka analysera dem lite och exemplifiera lite grann kring dem.
Ska vi ta någon bakgrund till varför Joshua har liksom tagit fram det här överhuvudtaget?
Ja, det tycker jag är en bra idé. Så ganska progressiv som han är så har han väl insett i sitt dagliga värv så att säga att han jobbar annorlunda och i hans grupp så att säga de som han jobbar tillsammans med, de jobbar annorlunda än vad de gjorde för 10 år sedan. Det finns liksom de praxis som vi ägnade oss åt för 10 år sedan känns inte speciellt fräscha längre.
Nej, precis. Det är det här, de här liksom, att processer är liksom stödhjul. Men det finns bättre sätt att lära sig att cykla. Det här med att man liksom har 100, vi tog upp lite här i introt, att man har 100 olika praxis. Och
Ja.
så bockar man av allihopa. Men det är inte så många som är effektiva som jobbar så längre.
Nej, och det är inte säkert att det här med story points till exempel, att det är det mest effektiva sättet att arbeta nu. Det kan vara ett sätt för en organisation, men han har ju en underbar metafor som han drar. Och det är ju det här med att lära sig cykla.
Ja, precis.
Det går att lära sig cykla på massa olika sätt. Några använder stödhjul och några springer och håller i sitt barn som ska lära sig cykla och har med sig stödpinne. Och när jag skulle lära våran förstfödda så att säga att cykla, då gjorde jag ungefär så. Men jag var helt övertygad om efter att ha sett honom åka fram och tillbaka på en cykel och luta sig till höger, en vänster och en höger. Och liksom det här jäkla stödhjulet verkar liksom bara som att jaha, nej men det där liksom, han åker ju bara fram och tillbaka mellan de här två stödhjulen. Det kommer ju inte gå något bra. Så jag kliade mig i huvudet och sen så blev jag arg så bara skruvade jag bort de där stödhjulen. Jaha, nej men det var inte heller speciellt klurigt. För det gick ju inte bra. Det går inte att lära sig cykla bara så. För att cykla handlar egentligen om att hitta balansen. Så att vi gick väl in. Och sen så tog vi en paus från cyklandet och inlärningen. Och sen så kom jag på att, men fasiken, han har ju en sparkcykel. En sån här klassisk, eller klassisk och klassisk, det hette sparkcykel när jag var liten, det heter kickbike nu. Nej, då gick vi ut och sen så tog han fram och började köra på den. Och han liksom sparkade runt på den och sen efter ett tag när han hade kört på den, då började han hitta balansen på den. sätta upp foten på bakhjulet och kunna bromsa. För det är en teknik för att bromsa är liksom att man trycker ner en liten broms som sitter på bakhjulet.
Mm.
Och för att kunna göra det så behöver du ha en balans. Och sen så gick det väl några dagar, så använde den här och åkte fram och tillbaka. Och sen så en vecka eller två veckor senare så gjorde ett nytt försök med cykeln.
Mm.
Då tog det 10 minuter så hade den hittat balansen på cykeln och kunde cykla.
Mm.
Och nu finns ju såna här, vad heter de, springcyklar.
Ja.
De är ju helt överlägsna vanliga cyklar att lära sig cykla på.
Mm.
För det gäller att hitta balansen. Och Josh, hans metafor är ju att den här springcykeln då, det är ju modern agile.
Ja.
Om det gamla agile var den här cykeln med stödhjul så är modern agile springcykeln. För att det vi egentligen vill göra är ju att förnöja våra kunder.
Mm.
Vi vill inte ägna oss åt process, utan vi vill bara gå från idé till en förnöjd kund fort som fasiken.
Mm. Och där har vi modern agile endast 4 principer då, och inga liksom praxis alls. Inga verktyg. Nej. Som du kan pricka av.
Nej, och jag tror att det är skrämmande för vissa.
Mm.
Och för andra så väldigt befriande.
Mm. Han fick ju fråga på det där att de här verkar väldigt generella och sådär. Kommer det inte bli jättesvårt att lära sig det här? Finns det något liksom lätt sätt att komma in i det? Ungefär, finns det inga praxis vi kan göra? Och då sa han ju det att ja, det är nog bättre. De är generella och det är svårt i början. Men ni kommer alla kunna göra de här fyra, följa de här 4 principerna. Ni kommer inte vara speciellt bra på det. Men det går att göra det redan från början. Och sen bli bättre på det. Liksom.
Oh, jag tror också det. Jag kommer ihåg hur bland annat du och jag kämpade efter den här åtråvärda höga hastigheten.
Mm.
Som du bara kan få.
Velocity menar du?
Exakt.
Ja.
Velocity liksom. Och hur får vi en hög hastighet? Jo, vi bränner av en jäkla massa story points på 2 veckor.
Ja.
Fick vi någon enda förnöjd kund? Bara för att vi hade 74 velocity.
Nej, jag tror inte.
Nej, inte jag heller. Josh Kaletsky, han började med att rita ut inte praxis, men lite andra så här värderingar och sådär, och rita cirklar och sånt där på det här. Men till slut landade han i den här fina klistermärket då.
Mm.
Men just det här med, om vi pratar om den första principen då idag här. Hjälp människor att briljera.
Mm.
Och då menar han ju inte bara programmerare, testare, utan det är ju hela ekosystemet, eller hur?
Ja, precis. Och det är det som är en viktig poäng att göra också, att han tycker ju att det agila manifestet har blivit lite föråldrat. Och en av nackdelarna med agila manifestet är att vi pratar om working software, liksom. Vi pratar bara mjukvara. Medan idag så är det liksom det är hela organisationer som blir agila, inte bara programmerarna liksom. Det är viktigt att ta med det, att det är ett systemtänk liksom. Hela ekosystemet, alla de här principerna gäller liksom allihopa. Även de som använder din mjukvara.
Mm. Jo, de vill ju känna sig jäkligt briljanta.
Ja.
Jag har ett exempel när jag känner mig lindrigt briljant. Och det är när jag ska för första gången använda och köpa en biljett i SL, av SL.
Mm.
Och då har de SL moderniserat biljettinköpet. Och då kan du köpa en biljett i en liten biljettautomat som är digitaliserad. Du har ditt kort och sen så blippar du kortet mot den här automaten. Sen bestämmer du vad du ska köpa för biljetttyp. Och sen betalar du för den med ditt kreditkort. Och sen så efter det så måste du blippa igen med ditt magnetkort.
Mm.
Och om jag tänker på det här sättet, och det där glömde jag första gången.
Mm.
Och så gick jag och skulle resa på den här och så bara blev det rött. Vad tusingen, jag fyllde på med 200 spänn här. Och då hade jag givetvis glömt att blippa den här gången efter då. Och när jag tänker efter på det här liksom med min analytiska del av hjärnan och liksom programmeringsmässigt, så förstår jag ju varför jag behöver blippa en andra gång och efter jag har gjort köpet så att säga.
Mm.
Men det är ju inte helt logiskt för alla.
Varför måste du det då?
Ja, men det är för att pengarna, eller biljetten, jag måste ju veta att jag har betalt, och när jag har betalt det först, då kan jag ju föra över
biljetten till kortet.
Ja. Mm. Hade det varit något annat så hade det varit lätt att blåsa SL.
Mm.
Men så tänker nog inte de flesta. Vad som egentligen fick min hjärna att liksom bli helt bortkollrad var nog att jag behövde blippa på den för att starta processen.
Mm.
Vilket för mig som analytisk programmerare är ett lite större mysterium. Det kanske finns något logiskt där. Men jag tror inte det.
Nej, nej, man borde kunna liksom bara påbörja ett köp. Och sen på slutet så laddar man på köpet på kortet. Så man bara behöver blippa kortet en gång.
Ja.
På slutet.
Och då blir det säkert för SL också att sälja biljetter. Men där känner jag mig inte briljant, kan jag berätta.
Nej. Jag har ett liknande exempel från, det finns ju, alla butiker har ju nu för tiden sån här självskanning eller snabbkassor som är utan personal. Där du istället möter en dator som du betalar hos. Och ICAs system för självskanning tycker jag är ganska bra. Där känner man sig ganska briljant, tycker jag. För att det är ett få antal liksom, tryckningar på den här pekskärmen och så mata in sin kod och sånt där. Det går väldigt fort liksom. Och det, just när man står i en kassa så är det ju... Det är ett lysande sätt att känna sig duktig, är ju att det går väldigt... Att man... Titta vad snabb jag är. Ja. Jag håller inte upp kön liksom.
Nej, precis. Oj, vilken briljant kille. Kolla killen med glasögon och skägget. Oj, oh, jävlar. Vad rask han är.
Medan om man jämför med till exempel, det har hänt att jag har gått på Willys och handlat i deras snabbkassa, och det är ju 100 000 tryckningar. Man måste till och med trycka förbi så här, har du några rabattkuponger? Som knappast kan vara ett standardgrej att man har. Det borde ju liksom vara ett sidospår i den här, i det här flödet. Det är liksom,
verkligen.
Har du köpt några kassar så här?
Nej, jag har miljökass idag igen.
Där känner man sig verkligen inte briljant. För där känner man typ hur kön står och flåsar en i nacken. Medan man trycker förbi de här 17 helt meningslösa sakerna.
Ja, precis. Folk står och dömer en bakom ens rygg. Där är han nu igen. Är han inte korkad?
Jag kom på att ICAs flöde har en tryckning som man kan tycka är onödig. Och det är... Som andra tryckning, efter att man har tryckt starta så kommer det upp, gick alla varor bra att scanna? Mm. Ja eller nej? Mm. Det känns lite onödigt, men jag har insett att det är för att den här självskanningsmanicken som man använder måste ha tid och liksom kommunicera med servern.
Mm.
Så att det är en sån här köpa tid-grej. Det är också en teknisk grej.
där finns det ju, där tycker jag att Instagram har löst det briljant.
Mm.
Där liksom, ja, nu ska du ladda upp en, jag ska säga, du har tagit ett bild, du ska dela mer av den till resten av världen. Du väljer bild och sen så börjar du liksom kanske skriva ett meddelande, kanske ska lägga på ett filter, ska det bli X-Pro 2 idag igen eller ska jag gå med Heffe? Och redan när du har valt bilden, då börjar du ladda upp den till servern.
Mm.
Så att när du är klar med det där, då ligger bilden på servern och sen så är det bara något, kanske någon beskärning och såna där saker, och det kan ju göras med väldigt så här små protokollöverföringar.
Mm.
Och där känner, alltså det är så bra så att du vet ju inte ens att det liksom är någonting i vägen där, men det skulle ju kunna gå att lösa det här mycket mindre briljant.
Mm.
Så där tycker jag att de har lyckats ordentligt bra.
Men det som är uppenbart är att de som har lyckats bra, det är ju folk, det är ju utvecklare som har tänkt på vem som kommer använda det här, förstått sina användare.
Ja, precis. De företag som har satt sig in i sin användares skor och liksom med empati har förstått användarens problem.
Mm. Hur får jag mina användare att briljera? Det är
jag tror
bra att tänka på.
Ja, och jag tror att empati är en nyckel där.
Ja. Om man tänker närmare då, kollegor.
Där gjorde vi en så himla cool övning där i Atlanta.
Ja just det, du tänkte på den där improvisationsteater-workshopen.
Den var ju fantastisk. Lite snabbt bara så var det ju... Syftet med den var att folk skulle känna sig otroligt kompetenta och känna sig att nej, men jag har stöd här i vad jag än gör.
Mm.
Och övningen gick ut på att det skulle vara som en expertpanel. du var inkallad och du var van expert i expertpanelen.
Ja.
Och ni skulle prata om till exempel pingviners parningsbeteende under mars månad i Antarktis.
Ja.
Och du var ditflugen som en expert av det här och blev presenterad av det här som en expert. Och sen så var det ditt jobb att du kunde ta med liksom att ja, nej men jag och Tobbe, vi jobbar ju tillsammans här under 4 års tid i Antarktis genom att studera de här. Och då kom Tobbe på den briljanta idén att vi skulle använda mellanmjölk för att analysera fotspår i snön. Det var en grej som fick Tobbe att få Nobelpris. Du kan väl berätta lite om den här tekniken?
Ja, precis.
Och så bygger du vidare på den då. Och kan du göra det här på jobbet? Lyfta dina kollegor genom att visa hur bra de har varit. Då kommer du bli väldigt omtyckt.
Ja.
Och du kommer få en miljö som gör att inte bara dina kollegor verkar väldigt briljanta, utan du själv också.
Det är så här raka motsatsen till att steal someone's
thunder. Ja, fy fasiken
Hur
vad
man nu
duktigt det
översätter det på svenska.
Man stjäl någons åska. Nej, man tar på sig all cred själv.
Ja, precis. Utan det är bättre att lyfta fram det bra som andra har gjort. Så kommer de lyfta fram bra saker som du har gjort.
Ja,
Förhoppningsvis. Om de inte
det
är assholes. Och då vill man inte ha dem som kollegor ändå.
Nej.
Men ett bra exempel på hur utvecklare och kollegor kan bli awesome, det är ju mobbprogrammering, tycker jag.
Ja,
För
det håller jag med om.
en mobb hjälper alla att briljera, tycker jag.
Ja. Det är ett enkelt, vad ska vi säga, strukturellt grepp.
Ja. Och
Det
även då, det tar ju dessutom upp andra i ekosystemet också, som jag vet Åsa berättade om det där med att produktägaren kom in och satte sig och deployade till produktion, liksom.
Ja,
Fattade när han gick därifrån, han lär ju ha känt sig ganska briljant då. Ola gör nu en cool nickning med huvudet.
Ni vet den här när man liksom biter ihop tänderna lite, va? Det kallas för white man's overbite.
Skulle kunna
Det
lägga
här
på en
känns.
strut på det där också, tror
Ja. Nej, men det för oss lite grann in på nästa princip som handlar om att skapa trygga förutsättningar.
Ja.
Här pratade vi om trygga förutsättningar i teamet, i gruppen så att säga, på företaget, men också trygga förutsättningar för personer och konsumenter som använder produkten.
Ja.
Vi skyddar folks tid, vi skyddar information, vi skyddar personers rykte, pengar, hälsa, relationer, rubbet. Det känns
Ja.
lite som en så här, jaha, är det någonting vi har glömt att skydda här? Men jag tror att det är
Det
en sån
här
fundament.
grundar sig väl lite i det här anciengering,
Ja.
anciengörskonsten som Joshua pratade om för ett par år sedan. Som i princip bara tar upp det här med safety, liksom.
Ja, men jag
Trygga
tror att det är en
förutsättningar.
sån fundamentalt viktig grej.
Ja.
Så att det måste vara så att du skyddar rubbet, så att säga. Det ska vara lätt att göra rätt.
Och det måste liksom sitta i väggarna. Det är ganska vanligt att det är så här dubbla budskap på
Ja.
ställen. Att jo, men det här är det helt okej att göra fel. Och sen så ändå så får man skit när man väl gör det, liksom.
Ja, men det kan vara en sån enkel grej som att ja, absolut, du kan göra fel. Och sen så kommer någon 2 dagar senare och bara, har inte det här färdigt? Vad fasken, ditt estimat är ju helt uppåt väggarna.
Ja.
Jaha, oj, 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 hehe.
Ja.
Så står man där som Nasse. När man är så liten som jag.
Jag är för rädd för att titta. Oh, om bara Kristoffer Robin var här.
Då finns det mycket att vara rädd för.
Ja, precis. Och det är ju det här med att ta risker, det är ju folk är ju i regel inte rädda för att ta risker, utan de är rädda för att misslyckas.
Rädda för konsekvensen.
Ja, och man tänker liksom, om man tänker risker som att hoppa bungee jump till exempel, så är ju det man är rädd för är väl att dö liksom. Medan ja. I regel så händer inte det oss på jobbet att vi dör om vi är fel. Utan i princip det värsta som kan hända oss, det är ju att vi får skylden för att vi har gjort någonting dåligt.
Förlorar ansiktet så att säga.
Så att det är ju det som vi är rädda för liksom. Ja. Och det är det som man måste ha bort med en kultur där det, en företagskultur där det snarare är en lärdom man har tagit än att man har gjort bort sig liksom.
Mm.
Joshua tog ju upp det här exemplet med lemon tartification, eller vad kallar han det?
Nej, det kommer inte jag ihåg.
Kommer du ihåg det? På den här kända restaurangen där de skulle servera lemon tarts. Det är väl just typ det. Små citronpajer.
Ah, den kommer jag ihåg, den var underbar.
Och den här souschefen som skulle ta ut de här, eller lägga upp de här på tallriken då, han lyckades tappa en på golvet. Så att han gick sönder.
Mm.
Och det var ju liksom, vilket misslyckande. Han kände sig jättedålig och sådär. Men då, den här köksmästaren då, headchefen, han liksom bara, stopp! Titta på den där! Ser du vad vacker den är?
Mm.
Han tyckte den var så snygg när den låg där trasig på golvet.
Ja.
Så att den här souschefens, andre kockens misslyckande ledde till att de skapade en så här signature dish på den här restaurangen som heter Oops, I dropped a lemon tart eller någonting sånt där. Ja. Där de återskapar liksom en trasig citronpaj på tallriken.
Det är ju ascoolt. Alltså snacka om att få hjälpa människor att briljera också.
Absolut. Och med en sån chef så då måste man ju känna sig trygg att misslyckas liksom. Eller att experimentera, testa sig fram.
Ja, visst. Det är underbart att vara liksom få verka i en sån miljö.
Ja.
Sen så rent tekniskt så i alla fall så försöker vi ju ha någon form av skyddsnät. Och det mest lika skyddsnät jag kan komma på, det är ju vår testsvit som vi har.
Absolut.
Och då får du också mycket mer utrymme för experiment och känna dig säker så att säga.
Mm, de ger oss trygghet att göra förändringar liksom.
Ja.
Och det är många av de här gamla XP-principerna som går in under det här ju. Vad heter den här? Stadig takt.
Ja, och sån här, hållbar takt.
Hållbar takt. Att inte jobba massa övertid och sånt där. För det är ju typ en sån skadlig stress som inte skyddar folks hälsa liksom.
Nej, verkligen inte.
Onödiga möten, en typisk grej som...
Ja, alltså nu har jag känner att jag har blivit ganska vuxen i min mötesstrategi. Så att jag har faktiskt mer än en gång de senaste åren ursäktat mig och sagt så här, nu verkar det som att ni inte behöver mig längre. Jag tänker gå nu. Är det någonting så vet ni var jag sitter, eller är det någonting så går det att nå mig på telefon. Hör av er. Och det är faktiskt väldigt... Jag känner mig mycket lugnare. Jag sitter inte där och hoppar. Och andra känner att nej, men behöver vi inte... Oj, en mindre person här. Det är ju jätteskönt. Behöver vi inte interagera med den personen?
Mm. Ja, jag precis.
Att det är så jätteskönt att sitta där
och säga... Där skyddar du ju säkert någon investerares pengar för det första. För att du satt där och kostade i onödan.
Ja.
Och de som körde det där mötet skyddade inte din tid.
Nej. Jag tycker också när jag kliver därifrån så skyddar jag folks andra människors tid.
Mm.
Genom att inte ta upp deras... ta upp någon onödig tid så att säga.
Mm. Mm, så att det är samma sak här. Att om man alltid tänker på säkerheten i allting man gör. Liksom det här, den här förändringen jag ska göra nu kan göra det på ett tryggt sätt.
Ja.
Det här mötet, har jag skyddat folks tid på bästa sätt? Mm. Finns det något bättre sätt jag kan göra det tryggare på? Och så vidare. Så tror jag man kan uppnå väldigt bra resultat.
Ja, jag tror också att när du vill ha ett möte så att säga, och ett möte kan ju ta sig an vilken form som helst, jag tror att de blir som bäst när du är runt tre personer.
Mm.
Jag tror triader, det är en sån här ny grej för mig. Tre och tre, det är helt perfekt att ses.
Mm.
Då har du inte den här... Det kan bli konstigt om det bara är två personer på ett möte.
Mm.
När du känner att den ena parten kanske måste säga någonting nu. Du får inte riktigt tid att sitta och tänka ordentligt.
Just det.
Men som tredje person så sitter ju nästan alltid någon tyst, så att säga, och lyssnar.
Ja.
Så det blir en mer... Jag tycker det blir en ganska härlig interaktion. Så det här med att two is a couple, three is a crowd. Jag köper inte det alls.
Nej.
Det är bara folk som vill leka exklusivt med andra som drar fram den.
Det är väl two is a pair, three is a mob. Är det inte så?
Så är det. Jag kommer ihåg fel.
Experimenta. Experimentera och lär dig snabbt. Lärande organisationer, det har vi tagit upp det i något avsnitt?
Nej.
Det kanske är ett avsnitt som ligger på vänt.
Det är ett stort ämne.
Mm.
Jag tror att de flesta gör anspråk på att det här är en lärande organisation.
Mm.
Och sen så när de föreslår någonting så tittar de på en som du vore en varelse från yttre rymden.
Ja.
Antingen så här, det finns två standardsvar. Det där har vi redan provat, det funkar inte. Eller det där är för farligt.
Ja.
Jag tror att svaret liksom på det här är att gör mindre experiment.
Mm-hmm.
Alltså gör
inte
gör
färre utan...
Nej, exakt. Inte färre experiment utan gör mindre experiment oftare.
Mm.
Och jag tror att ett experiment är någonting som har... Du vill ju lära dig av ett experiment.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är liksom, det är det som
du vill maximera lärandet.
Ja, maximera lärandet. Och du maximerar lärandet när du har en 50-50 chans på att lyckas.
Mm.
Och när jag säger lyckas, då det kanske är lite tvetydigt, men då menar jag att experimentet, inte att experimentet blir av, så att säga, men vilket kanske är egentligen lyckandet, men att experimentet blev som du gissade, så att om din hypotes, så att säga, blir...
Din hypotes stämmer.
Ja, din hypotes stämmer. Om du har 50-50 på att det ska stämma, då finns det mycket lärande där.
Mm. Det där tog Jörgen Appell upp någonting om, va? Han har en sån där celebration grid, eller vad han kallar det.
Precis, och det är väl en av hans bästa visualiseringar då.
Ja. Det är ingen fyrfältare, så den är lite krånglig att beskriva i radio.
Ja.
Så här,
men... Jag rekommenderar att folk... Googla på den, så att säga. Vi länkar till den. Kortfattat så delar han in i två axlar med beteende och utfall.
Mm.
Sen finns det tre stycken stora kolumner där, så att säga. Och de här tre kolumnerna. Tänk er ett big pack-paket av glass uppifrån sett.
Just det.
Du har jordgubb, vanilj och...
Päron.
Så jordgubben då är kolumnen med misstag.
Mm.
Vaniljen är experiment. Och längst till höger då har du päron, vilket är praxis.
Just det.
Och sen så genom det här skär...
På diagonalen.
Ett streck. På diagonalen skär ett streck. Uppifrån vänster och ner till höger. Och på de här axlarna då så har du ditt utfall och ditt beteende.
Mm.
Utfallet är x-axeln. Förlåt. Utfallet är på y-axeln.
Yeah.
Och beteendet på x-axeln. Så om ni ser det här big pack-paketet framifrån, eller uppifrån så att säga, så ser ni att det skär någonting igenom här. Och längst till höger då så har vi misstag där chansen är stor att du misslyckas.
Ja. Yeah.
Och på mitten har du experiment då, där du har 50-50.
Just det.
Och längst till höger är den här. Det intressanta då är ju just att experiment ligger i mitten och experiment har en 50-50 chans att hypotesen stämmer eller inte.
Mm.
Men Det är det här som jag vill komma till. Att ett experiment lyckas, det är att du genomför det. Inte att hypotesen stämmer. Så vi ska fira att vi har genomfört ett experiment. Det är lyckat. Att hypotesen stämmer eller inte, det liksom är informationen i det hela.
Ja, precis. Det här, man ska, en del brukar säga att man ska fira sina misstag.
Ja, varför ska man göra det?
Problemet med det är att man även kommer fira de misstagen som inte var riktiga experiment. Liksom, utan som var rena misstag. Att man typ...
Och att du ska fira när du lyckas. Visst, men om du bara firar när du lyckas, då kommer ju folk bara göra saker som funkar.
Ja, precis. Då kommer man fira alla de här praxisgrejerna som är självklara. Alltid kommer funka.
Det är klart att det funkar. Woho, fan vad jag är bra. Vi firar mig. Yes, det gör vi. Mm. Ja, men då har du inte lärt dig ett smul.
Nej, det är lite med det här med fixed mindset och growth mindset.
Ja,
Det är ju väldigt growth mindset att fira att man faktiskt har genomfört ett experiment. Sen om det gick bra eller om det gick dåligt är skitsamma.
Ja, väldigt growth mindset är att vara i vaniljglassen. Mm. Ironiskt då. För vanligtvis är vaniljglass någonting som inte känns väldigt exotiskt.
Alltså vi får göra, det får vara typ jordgubbsglass, päronglass och typ havtornsglass eller någonting gott.
Havtornsglass i mitten.
Ja.
Det är väldigt exotiskt och coolt.
Så håller det i havtornen.
Håller. Vi länkar till den här celebration griden och så kan folk titta på den. Jag tycker den är intressant.
Leverera värdelöpande, den sista.
Mm.
Och fjärde principen. Den känns det som vi har pratat ganska mycket om.
Det har vi gjort väl ett helt avsnitt skulle jag säga att vi har pratat om det.
Ja.
Beror på hur man snackar om det.
Den där du. Krympen och fanterna.
Exakt. Jag har en liten sån här story där. Jag såg just Josh 2007 i Como. Då var du också där.
Mm.
Och det var då han introducerade konceptet att de inte hade en timebox för att skapa någonting i. Det vill säga, de körde inte med 2 veckors sprintar eller 3 veckors sprintar eller månadssprintar. Inte ens en veckas sprint körde de.
Nej.
De hade någonting som jag då översatte i min hjärna till variabel sprintlängd. Och jag liksom
det är
stod
ju
där.
Galet.
Helt galet. Jag stod och baxnade.
Men det här går inte. Det här står inte i någon bok.
Nej, helt. Det är ungefär som att se någon äta upp sig själv. Så märkligt var det. Ungefär, du vet, så här, kommer du ihåg den här barnlåten med en trollkarl som drack upp sig själv?
Jag känner igen det, men jag...
Han var så törstig så han förvandlade sig själv till ett glas saft och så drack han upp sig själv. Så märkligt var det i min hjärna. Slog knut på den. Det tog ett tag innan jag förstod varför det här var bra. Och vad som var grejen då, att du går från att fokusera på en tidsbegränsad period där du skapar saker i till att göra en sak och så ut med den i produktion.
Mm.
Vilket
skapa ett flöde, helt enkelt.
Jag har skapat flöde och det här med tidsperioden då, tidslådan, timeboxen, det är ju ett stödhjul då, skulle jag hävda. När vi själva verket vill lära oss att balansera. Det vill säga leverera någonting. Och sen så bli bättre på det.
Just. Snyggt där.
Sen så finns en annan sak som jag har. Jag har en aversion mot den här. Så fort någon säger definition of done.
Mm.
Då vill jag antingen springa ut i rummet. Eller bara tackla personen.
Inte high-fiva dem i ansiktet med en stol.
Utan det är så här, när definition of done, först tyckte jag så här, men det är ju en, vad skönt, nu kan jag släppa det här.
Mm.
Nu är det inte jag längre. Men definition of done för mig, det är bara ytterligare så här, okej, nu har vi hittat staketet som vi kan kasta saken över. För att ta nästa pryl.
Mm.
Och när någon hittar på en definition of done, då känns det så här artificiellt. Och så bara, det är någonting som är fel här. Men så sa Josh det att det är ju kunderna som bestämmer när det är klart.
Precis. Det är ju lite, det är ju faktiskt en brist med XP där man har det här kunden på plats. För oftast var inte kunden man hade på plats slutanvändaren som sen använde systemet. Så att den personen hade ju i regel en väldigt dålig bild av vad användarna faktiskt ville ha.
Ja.
Så att om den kunden sa att ja, nu är det färdigt, så behövde inte det alls betyda att det var färdigt.
Jag tror att de till XP:s försvar att det oftast var en kundproxy man avsåg.
Mm. Vad betyder en kundproxy då i det här fallet?
Nej, men jag tycker att det är ju, jag håller med dig där i att vi vill ha en riktig kund som får sätta tänderna i det här.
Mm. Ja, okej, du menar att man ofta hade en kundproxy istället för en riktig kund?
Ja, du hade en kundproxy. Och det är också stödhjul.
Mm, precis.
Det finns faktiskt ett sätt ofta nu. Det finns ofta, om du klurar och tänker lite, ett sätt som du kan leverera till en riktig kund på.
Mm.
Det kanske inte är lätt. Det kanske inte är lätt att hålla balansen i början. Du kanske ramlar på vägen, men till slut så kommer det gå fortare.
Mm. Och sen, om man ska leverera värde kontinuerligt, så är det här också att du måste leverera värde tidigt. Annars blir det så här, ja okej, vi släpper version 1 om 3 år. Sen kan vi börja leverera värde kontinuerligt.
Ja, visst.
Det är ingen bra sätt liksom.
Nej, att leverera värde kontinuerligt, det är egentligen hur du i snitt levererar, så att säga.
Mm.
För om du levererar första versionen efter 3 år och sen minsann levererar en gång i veckan.
Mm.
Då är ditt snitt ganska högt ju.
Ja, precis, som man slår ut över tid.
Ja. De två första releaserna, en kom efter 3 år och en kom efter 2 veckor. Så det tar ju tag innan du liksom har, om du ens får chansen då, att leverera fler gånger än den där första.
Ja. Men man kan ju göra typ så 100 stycken supersnabba buggfixar efter 3 år. Då kommer man ju ganska snabbt ner i en bra snitt.
Jag gillar hur du tänker, men kan du inte börja med att göra de där snabba buggfixarna tidigt? Du har det så kallat så här bug-driven development.
Ja.
Du liksom installerar en ikon på en kunds skrivbord. Och de klickar på den där. Och sen så... Men vänta, det händer ingenting här. Nej, det är sant. Det är sant, det ser jag nu. Oj, vad märkligt. Ja, men ja, visst. Vad tycker du ska hända? Nej, men det ska ju komma upp en skärm här.
Ja.
Och så ska det finnas liksom... Här ska det ju vara en meny. Här ska du kunna välja den här. Jaha, okej. Okay, ja, bra, bra. Förlåt. Jag tänkte fel. Så kommer du tillbaka efter en vecka. Sätter du med kunden, så installerar du, så drar upp den. Ja, titta här, nu kommer skärmen upp. Och här kommer den här. Vad bra. Och sen så fortsätter du så där.
Ja. Det handlar om det här med återkoppling också. Det här, Modern Agile tar inte upp återkoppling alls egentligen.
Nej.
Bokstavligt liksom. Men det ligger ju där i bakgrunden. Om du levererar kontinuerligt, då kommer du ha möjlighet att göra, dels att göra experiment, och du kommer ha möjlighet att faktiskt ta reda på vad som gör användarna awesome. Det kommer du inte kunna göra om du inte levererar hela tiden. Liksom.
Nej. Du
och så snabbt som möjligt. Se första versionen som ett experiment.
Mm. Ja, precis. Det finns en stor chans att du lär dig ganska mycket på det experimentet.
Mm.
Jag tror att de flesta är mycket rädda för just den här första gången och andra gången och tredje gången kanske.
Ja, i alla fall om man ska, när man ska testa någonting helt nytt sådär.
Ja, och validera din hypotes.
Ja.
Det kan ju faktiskt vara så att din super awesome idea, att det visar sig att det var bara liksom, jaha, skojar du? Ja, vad ska jag med det här till?
Mm.
Och det är ju ganska, om du identifierar dig hårt med den då är det ju ett slag nästan mot dig som person.
Ja.
Om du inte har en ny idé som du kan testa fort.
Ja, precis.
Så man kanske ska rada upp hypoteser snarare än... Du kanske ska rada upp hypoteser i form... Alltså, din funktionalitet är som en hel radda med hypoteser som du vill testa väldigt fort.
Det var ju lite som vad Jens pratade om också när vi pratade spelutveckling.
Ja.
Att spelutveckling handlar väldigt mycket om att bara peppra med idéer liksom.
Ja, och döda dåliga idéer fort som fasiken.
Ja, och se om det är någonting som funkar. För det, där är det verkligen svårt att veta vad som fungerar.
Ja.
Just inom spelindustrin.
Ja. Jag kommer att tänka på Al Pacino i Scarface när han står med sina kulsprutor och bara skriker "Say hello to my little friend!" och bara står och skjuter på en galning. Det vill liksom ta bort de dåliga idéerna jättefort.
Ja. Ska vi låta Scarface leda oss in på en sammanfattning?
Det tycker jag. Vi har våra fyra principer. Hjälp människor att briljera. Skapa trygga förutsättningar. Experimentera och lär dig snabbt. Och leverera värde löpande. De här hjälpa människor att briljera. Och det handlar ju om att låta användaren och flera andra då liksom skina genom att förstå din produkt. Och dra nytta av den. Mm. Och personerna som tar fram den här, de ska känna att de är briljanta människor. Det här med att skapa trygga förutsättningar. Jag tycker att det sammanfattas av vi skyddar folks tid, information, rykte, pengar, hälsa och relationer genom allt beteende som vi ägnar oss åt från dag till dag. Och experimentera och lära sig snabbt. Där handlar det om att fira att vi har experimenterat. Inte att hypotesen stämmer eller inte.
Ja.
Och att leverera värdelöpande. Fokusera på ett flöde. Och släpp tidigt. Bli inte kär i dina idéer.
Ja.
Och det är kunderna som bestämmer när det är klart.
Ja.
Jaha. Är det dags för avkodat?
Jajamän.
There can be only one.
Jag känner så här.
Nu blev jag nervös.
Ja. Alltså det här,
hyperventilera lite.
Jag har ju 5-3 här då.
Ja.
Men det här hänger ju lösare än en tand på en 7-åring som har gått och pillat på den hela dagen i skolan.
Ja, för du ligger ju ett före nu.
Ja, exakt. Jag har en fråga upp, så att säga. Så nu är det dags för dig liksom att det är din serv, helt enkelt.
Ja.
Så du får välja en siffra mellan 1 och 15. Och du har redan valt 8.
Jag måste bara fundera här. Jag har 3 poäng nu. Hur mycket jag behöver ta, om jag tar 18 poäng så vinner jag hela klubbet, eller hur?
Ja.
Har du någon ledtråd för 18 poäng?
Nej. De flesta börjar... Nej, vänta. Jag ser att alla börjar på 5.
Ettan tar jag.
Du kan få, vad sa du?
Ettan tar jag.
Du tar ettan. Mm. För 5 poäng. Ett förvånansvärt välanvänt program som egentligen inte är så märkvärdigt.
Jaha, är det en på spåret ledtråd eller är det bara inte så mycket ledtråd? Ska vi se. Ett förvånansvärt lättanvänt program.
Välanvänt.
Välanvänt program. Som, vad sa du? Som
egentligen inte är så märkvärdigt.
Förvånansvärt välanvänt. Firefox.
Det är fel. För 4 poäng. Du kan göra det mesta programmets arbete med papper och penna.
Okej. Okay. Då tänker jag så här att antingen så är det att man vill skriva eller att man vill rita. Kan det vara paint?
Det är fel.
Men det var nära, eller hur?
För 3 poäng. Det körs på Windows.
Var det hela ledtråden där?
Det stämmer.
Okej, det körs på Windows. Ja, men då går vi på den andra spåret då. Är det Word?
Nej.
Nej! Nu kan jag ju bara komma lika här.
Ja, jag är lite lättad, måste jag erkänna.
Vad fan?
Nu kommer för 2 poäng. Det används för textredigering.
Ja, Word. Men då ska jag komma på ett annat textredigeringsprogram på Windows. Och då finns det ju två jag kan komma på. Vilket gör det extra jobbigt, för då blir det 50%. Och tar jag fel så går det upp i ledning på riktigt.
Jag kan påpeka att jag redan är i ledning.
Jo, men
Jag ska bara stressa dig lite.
Ja, jag säger notepad.
Det är rätt.
Ja!
Jag
Jag var
trodde att du
jättenära att säga WordPad.
Jaha. Nej, för 1 poäng. Anteckningsblock heter det på svenska.
Ja.
Men jag skulle säga att du var inne på helt rätt spår, så jag var lite sådär, fan, han knäcker det på fyran. Men ja.
5-5.
5-5. Ja, jag satt och försökte räkna ut hur många veckor det skulle kunna ta innan det fick en upplösning, om vi var riktigt klantiga båda två och räknade med att vi fick åtminstone 1 poäng per gång.
Typ ett år, eller?
Ja, exakt. Så vi sitter här i november nästa år och ser en rafflande sudden death.
Och det är bara första setet.
Ja, exakt. Det här är en match som spelas i 7 set.
Hur får man tag på oss då?
Då använder vi brevduva enklast.
Mm.
Man tar fram sin lilla app för brevduvor och så brevduvar man till @vag_74. Eller vill man brevduva till dig, då skickar man det till @TobbeAnderberg.
Ja.
Och vill någon brevduva bara till mig, så är det @Elnestam.
Det är ganska roligt. Vi har noterat här på våra nedladdningssiffror att det har skett ett markant uppsving, vilket är
Ja,
oerhört trevligt.
Ni blir flera som lyssnar på oss.
Väldigt många flera till och med.
Så att
Jag
det
tror
är
vi
så
har
att
drabbats av någon sån här snöbollseffekt. Så att jag vet
ja.
inte var det här ska sluta.
Jag tror att det är så att folk sitter på pendeltåget
och bara
och så
skriker. Vet ni vad jag
högt.
Lyssnar på?
Det här är helt sjukt roligt, och så står de upp och skriker. Lyssna på Väg 74. Det borde ni göra.
En podcast om mjukvaruutveckling.
Ja,
Ni får gärna, det var länge sedan vi sa det, ni får gärna gå in på iTunes om ni använder iTunes och ge oss ett stjärnbetyg där. Eller kanske till och med skriva en liten tjotablängare om oss. Bra eller dålig, vad ni tycker. Hade varit skojigt. Och berätta för era kollegor och vänner att vi finns.
Då tackar vi för oss.
Det gör vi. Så hörs vi igen om 2 veckor. Förhoppningsvis med en gäst igen, va?
Japp. Ha det bra allihopa.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.